Det är onsdagen den 1 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag ska vi prata om en av våra konkurrenter, nämligen public service. Hur fungerar just den svenska modellen av public service, där vi ju har tre stycken public servicebolag som finansieras via skatt? Vad är tanken bakom den? Hur ser den politiska diskussionen ut? Och inte minst, vill politikerna ändra det här på något sätt? Bakgrunden är att regeringen förra veckan presenterade direktiven för den parlamentariska kommitté som ska föreslå hur public service-uppdraget ska regleras från med 2026 och vad som ska ingå i uppdraget under tillståndsperioden 2026-2033. Och man presenterade också ordförande för denna kommitté. Det är ingen mindre än Göran Hägglund, tidigare minister och partiledare för Kristdemokraterna. Det här har förstås blivit mycket omtalat, inte minst för att vi i media älskar att rapportera om just mediefrågor och tror att ni andra är lika intresserade. Det har också hunnit bli politisk diskussion förstås, eftersom mediefrågor i allmänhet och public service i synnerhet är synnerligen väl kompatibelt med de konfliktdimensioner som är dimensioner som idag dominerar politiken. Det här tänkte jag vi skulle försöka borra lite i idag, och för att göra det har jag tre gäster, nämligen Mats Svegfors, Mats Olin och Johan Tabert. Jag börjar med Mats Svegfors som idag får bli Mats S eftersom vi har flera Mats. En gång i tiden chefredaktör för Svenska Dagbladet, senare vd för Sveriges Radio och också själv statlig utredare i andra mediefrågor. Välkommen Mats!
Tack så mycket!
Och Mats Olin, som på samma småskolemaner får bli Mats O idag, chef för Näringslivets medieinstitut. Välkommen Mats O.
Tack.
Johan Taubert, vd på Tidningsutgivarna. Välkommen du också.
Stort tack.
Jag tänkte att vi ska börja med något så enkelt som folkbildning, för det är kanske inte alla som har koll på exakt hur den här materien ser ut. Och då väljer jag ut att Mats S får bli vår ciceron inledningsvis för hur public service är tänkt att fungera. Och den enklaste frågan är väl då, nu ska det tillsättas en utredning. Vad är det som ska utredas och varför?
Ja, det är så att de tre public service-bolagen får sändningstillstånd. Och de är tidsbegränsade, har varierat rätt mycket. Nu har vi mycket långt ända fram till 2033. Och inför varje nytt sändningstillstånd så tillsätts en offentlig utredning för att bereda beslutet om sändningstillstånd. Så det är inte någon förekommen anledning att det tillsätts en utredning nu egentligen.
Mm. Brukar de här utredningarna leda till att saker och ting förändras?
Under senare år har de lett faktiskt till att väldigt lite har förändrats. Det finns mer på en teknisk nivå som handlar om nya medier, alltså nya att de här bolagen finns i nya medier också, men när det gäller innehåll och sånt som tilldrar sig det politiska intresset har det inte förändrats särskilt mycket.
Och bara kort kring begreppet sändningstillstånd. Varför är det så att man behöver sändningstillstånd för att sända tv i Sverige? Vad beror det på?
Radio och tv. Glöm inte att radio finns också. Det har ju ursprungligen en teknisk förklaring, eftersom detta är förmedlat inte via kabel utan man talar om marksänd, det vill säga att konstigt nog att det går i etern. Mm. Och där eterutrymmet är begränsat, så därför måste någon bestämma vem som ska få använda det utrymmet. Sen finns en historia långt tillbaka i tiden, både i Sverige och USA och England, att man var rätt bekymrad över den impact som det nya mediet, det vill säga radio på 20-talet, skulle få. Så även det var då ett skäl till reglering utav då radio, som ju länge var första och ensamma. Mm.
Och bara kort ytterligare folkbildning kring relationen mellan politiken och public service-medierna. Mats S, vem äger public service-bolagen och varför ser det ut som det gör?
Det har varit lite varierande i historien, men sedan mitten av 90-talet så är det en förvaltningsstiftelse som äger de tre programbolagen, som formellt sett är aktiebolag. Men efter den senaste förändringen utav finansieringen, inte licenser utan numera specialdestinerad skatt, så kan man väl säga så blir de här aktiebolagen mer och mer myndighetslika när det gäller rent organisatoriska frågor. Förvaltningsstiftelsen äger dem. Förvaltningsstiftelsens ledamöter utses av regeringen på förslag av partierna i riksdagen. Allt det här ask-ask-ägande, om man ska säga, eller ask-ask-styrningen är till för att skapa armlängds avstånd mellan politiken och innehållet i radio- och tv-programmen.
Och vilket inflytande har då politikerna över public service-bolagen?
Inflytande ges genom, framförallt genom så kallade sändningstillstånden, och där kan man ju man ger ramar och man kan ge också rätt mycket inriktning, vilket man har varit väldigt försiktig med att göra. När det gäller konkret innehåll så har politiken inget inflytande. Alltså förvaltningsstyrelsens ledamöter har inget inflytande på programinnehållet. De utser bara styrelser i programbolagen, men ej heller ledamöterna i programbolagens styrelser har något med innehållet i sändningen att göra.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
När det gäller sådana saker så används ibland uttrycket follow the money. I det här fallet så kommer ju the money, pengarna från oss skattebetalare då som betalar. Vilket inflytande har vi över public service?
Större tror jag än människor är medvetna om. Därför, det handlar ju, det är ju tre bolag, men det handlar väsentligen om Sveriges Television och Sveriges Radio. Båda de här bolagen följer ju på dagsbasis lyssnarsiffror. Och inte bara dagsbasis utan program för program, avsnitt på program. Det finns ju mycket högre medvetenhet om hur många som lyssnar och hur det här förändras. Och på det sättet finns det en rätt påtaglig lyssnarmarknad. Sen har man olika ambitioner för om det är konserter i Berwaldhallen som P2 sänder eller om det är Melodifestivalen i SVT.
Så om man i likhet med vissa moderata riksdagsledamöter helt enkelt slänger ut tvn när man är arg på ett program, om tillräckligt många gör det, då kommer den signalen gå fram till public service och man kommer anpassa sig?
Ja, det är klart, skulle några miljoner hushåll slänga ut tvn, då är det ju en annan medborgare som kommer få den i huvudet. Så, att då, så det kommer nog ge eko, ja.
Kan ni se att då finns det alltså incitament att få, tycker ni inte om någonting i public service, skapar då folkrörelse för att slänga ut tvn så kommer ni slippa få höra det ni blir förbannade på.
Det gjordes i min födelseort Aneby för flera decennier sedan. Det är uppmärksammat.
Inte ett nytt sker under solen.
Nej.
Mats O, vi släpper in dig. Vill du lägga till någonting i Mats S beskrivning av public service-tanken och hur det fungerar i praktiken?
Det var ganska komplett, va? Men jag tycker att tillstånden illustrerar ju det här dilemmat att å ena sidan så ska politikerna inte lägga sig i journalistiken. Å andra sidan så måste de ta ansvar för att medborgarna får valuta för pengarna, om man säger lite grovt. Och den här rädslan för att lägga sig i journalistiken har ibland blockerat diskussioner om vad ska vi få för, hur ska pengarna användas? Vad ska de användas till och vad ska de inte användas till? Och det blir liksom, det adresseras ju nu i det här nya uppdraget på något sätt.
Bara kort släppa in Mats S här. Vad fan får vi för pengarna? Kan man inte gå till sin politiker som ändrar det?
Alltså, nu kommer jag att låta lätt propagandistisk, men för en bit över 1000-lappen per skattebetalare över 18 år så man får ju fruktansvärt mycket. Man får hela tv-utbudet och det som då ligger mig närmast. Man får radio, vi har tre stycken nationella radiokanaler som sänder dygnet runt. Vi har dessutom lokala radiokanaler över hela landet. Så att man får ju rätt mycket för, man får väldigt mycket för pengarna om man ser ett medieperspektiv. Samtidigt så uttaxeras de ju obligatoriskt, det ska man ju vara medveten om. Mm.
Men på grund av att det är så i sammanhanget en liten summa, så tycker du att det Mats vill lägga till, det blir inte så stort problem så att säga?
Nej, samtidigt tycker jag att Ja, det var likadant när jag var på Svenska Dagbladet. Alltså det här att en tidningsstyrelse inte får lägga sig i tidningens innehåll. Alltså det är en integritetsfråga, men det ligger framförallt hos chefredaktören. Jag sa till styrelsen på Svenska Dagbladet, ni får jättegärna uttrycka uppfattningar om tidningens innehåll. Ni sitter ju i en tidningsstyrelse. Det är klart att ni måste få uttrycka uppfattning. Integriteten, det är jag som ska ha. Det är jag som ska säga till er, jag har hört vad ni säger och jag kommer att fundera på det. Men bara för att ni säger det bryr jag mig inte om det. På samma sätt, det är klart att enskilda politiker måste kunna uttrycka uppfattningar om programinnehållet.
Slänga ut tvn en dag.
Ja, det är så länge man inte kastar i huvudet på någon.
För att man kommunala föreskrifter för nedskräpning kan blandas in där också. Hörrni, vi ska gå över och prata till den här utredningen. Alltså en kommitté som tillsattes förra veckan och ska jobba fram till nästa vår. Mats O, du har läst direktiven. Var det någonting som överraskade dig där?
Egentligen inte så mycket överraskningar kanske, men det som jag noterar är väl fokuset på mångfald och konkurrens och marknadsfrågor. Utredningen upprepar säkert 10 gånger minst hur viktigt det är med välfungerande mediemarknad och liksom att public service agerar i samspel med de privatfinansierade medierna och måste ta hänsyn till det. Det är ju väldigt tydligt och det är glädjande tycker jag att regeringen har liksom betonat det den här gången. Sen så det som saknas som jag kan tycka är tråkigt, det är diskussionen om oberoendet och hur det skulle kunna öka. Den här som Mats S berättade om, så att säga, hur det är organiserat med förvaltningsstiftelsen där trots allt politikerna fortfarande har ganska stort inflytande, skulle vara ganska lätt att avsätta en vd för Sveriges Television om man från politiskt håll ville det rent formellt. Sen är vi långt ifrån att det är på gång, så att säga. Men just den diskussionen om hur man ska skydda oberoendet existerar ju inte i det här underlaget i utredningen.
Okej, men vad tänker du, vad är det man hade kunnat lyfta tydligare där då, om du ger exempel och blir lite konkret?
Till exempel hur man utser de här ledamöterna i förvaltningsstiftelsen, det har ju gjordes ju förra gången på det viset att man blockerade att aktiva politiker skulle kunna sitta där, men jag tror att man skulle, om man tittar på vilka som faktiskt sitter där, så är det då tidigare politiker, och jag tror att man skulle kunna öka oberoendet ytterligare genom att inte ha den här kopplingen till politiken så starkt som den är idag. Men det är väl en sak som den här stiftelsen, eller som den här utredningen i alla fall borde ha fått uppdrag att titta på, kan jag tycka.
Jag ställer för samma fråga till dig, Mats S. När du läste direktiven, var det någonting som överraskade dig? Eller som du är värt att lyfta fram?
Ja, alltså det som är väl, jag håller med Mats O om de här skrivningarna om någon slags samarbetsstruktur med kommersiella medier. Det är ju inte alldeles okomplicerat. Jag har min bakgrund i Sveriges Radio. Vi var väldigt tidigt ute med att diskutera detta med tidningarna. Och jag, principiellt tycker jag det är positivt, men det är inte oproblematiskt. Det som är nytt i direktiven, det är ju, som var omdiskuterat eller diskuterats väldigt länge, det är ju synen på public service som komplementärt i förhållande till de kommersiella medierna, det vill säga man ska framförallt göra det som inte bjuds ut på den kommersiella marknaden. Det tycker jag är det är lätt att säga, det är oerhört komplicerat att genomföra detta, för att det skulle då anknyta det här som att det skulle vara smalare och spetsigare, men jag vet, jag har sysslat med politik i 60 år, jag vet att sist och slutligen om man ska begränsa utbudet så kommer det inte vara det smala och spetsiga som är kvar, utan då är det mell- och underhållningsprogram i tv som likväl blir bra. Dessutom det är ohistoriskt. Det här, public service är en mediekategori i sig och den måste få, tycker jag, om man ska ta vara på det oerhört positiva och rika vi har, då ska den också få verka på det som är public service tradition.
Mm. Vi ska återkomma till det. Jag tänkte bara, det första vi pratar om den här relationen då till de privata kommersiella medierna. Så det är hög tid att släppa in Johan här, så jag vet att det här är en fråga där tidningsutgivarna var engagerade. jag har tolkat det som att ni är oroliga för att public service-bolagen som då jättelika och framförallt skattefinansierade aktörer kommer in och snedvider konkurrensen på mediemarknaden. Eller vi kanske bäst får använda egna ord. Vad är er ingång i den här problematiken så att säga?
Vår ingång i det här är att digitaliseringen har ju kommit att innebära att public service-bolagen inte längre agerar i sina tidigare kanaler endast, det vill säga marknätet, utan också på internet, vilket vi i sig inte har något emot. Men utvecklingen har lett till att SVT handlar om specifikt. Idag levererar en produkt som i mångt och mycket ser ut som en nättidning. Och till skillnad från då dagspressens nättidningar så är ju allt material då dels förstås gratis eftersom det är public service, gratis att konsumera, men det är i allt väsentligt också textburen. Vi har ju mätt det här nu och sammanställt en stor rapport under hösten, och det visar sig att var tredje artikel består av bara text. 80% av alla publiceringar har text som bärande element. Och det är just det här som vi, och inte bara vi, utan det ska man komma ihåg att redan propositionen som låg till grund för de direktiv som låg till grund för de sändningstillstånd som gäller idag slog fast att public service måste fokusera på ljud och bild just för att inte riskera mediemångfalden i Sverige. Men sändningstillståndet blev ju sedan inte tillräckligt tydliga och konkreta vad det i sak innebär, vilket då har gjort det möjligt för SVT att tolka dem efter eget huvud och då har en nättidning eller en app som ser ut som en nättidning som då är gratis att konsumera, vilket såklart är ett problem idag, men kommer bli ett ännu större problem längre fram i och med att den digitala läsarintäkten blir allt mer avgörande för att finansiera verksamheten för tidningshusen.
Och hur vill ni att det här ska lösas?
Vi vill ju ha ett sändningstillstånd som tydligt definierar i vilken utsträckning public service-bolagen använder eller får använda text.
Okej. Mats S, förstår du tidningsutgivarnas oro?
Två svar som delvis går emot varandra. Jag tror att oron är rätt starkt överdriven. Men samtidigt så är ju inte tanken med public service TV att det ska vara en gratis tidning. Här vid lag är det ju skillnad, och nu är det viktigt att säga att jag har min bakgrund i Sveriges Radio. Sveriges Radio har ju förhållit sig rätt annorlunda och är mycket tydlig med prioriteringen av ljudet. Att det är ljudet som ska bära och vara det primära. Sen kan man ju säga att de nya digitala medierna, det är ju inte tidningarnas arena, utan det är ju en gemensam arena, vilket ju är en effekt av medieutvecklingen. Samtidigt, precis som Johan säger, nu har jag ju precis fram till för ett halvår sedan utrett mediestödet, och det är ju en stor förändring det som har inträffat i princip sedan vi diskuterade förra sändningstillståndet, nämligen att detta med att betala för tidningarna på nätet är ju på väg att bli den helt dominerande intäktskällan, så det är klart att det här sätts på sin spets på ett annat sätt än tidigare.
Mats, samma fråga till dig, vad tänker du om tidningsutgivarnas position här?
Jag tycker det är fullt rimligt, för oavsett hur mycket man älskar public service så måste man liksom höja blicken och tänka mediemångfald. Det måste ändå vara liksom rättesnöret för politik, och där är utmaningarna inte små. Men public service är en utmaning, och begränsningen av public service påverkan på affärerna. När man talar med chefredaktörer på mindre tidningar ute i Sverige så får jag uppfattningen att de gillar när public service tar nyheter och gör dem gratis så att säga, i text, om SVT till exempel gör det. Men de kommersiella cheferna på de här tidningarna gillar det inte, därför att det är ju ett sätt att sno deras potentiella intäkter. Så här måste man hitta hitta ett samspel som fungerar. Och det är väl framförallt SVT idag som tänjer på de gränserna, inte så mycket Sveriges Radio som jag upplever det.
Johan, vi pratade om kommittédirektiven, att det berörs där. Är ni nöjda från tidningsutgivarnas sida med hur det har formulerats, eller har ni förhoppningar utifrån det?
Ja, men vi tycker att direktiven är så tydliga som de säkert kan vara. Och precis som Mats säger, det återkommer ju på flera ställen i direktiven hur viktig den här frågan är. Men som jag sa, det här har också definierats och identifierats tidigare, men det har inte liksom nått ända fram sen i sändningstillstånden, så att det blir väldigt viktigt här nu för oss att försäkra sig om att utredaren i första hand läser direktiven på samma sätt som vi gör och uppfattar dem på samma sätt som vi gör. Men jag tycker att direktiven är väldigt tydliga på den här punkten.
Bara en fråga, det är ju inte bara så att Sveriges Television har gett sig in på tidningarnas marknad. Vi tidningar har ju gett oss in på etermediernas marknad, vilket inte minst den här podden är ett exempel på. Den här poddens stora konkurrenter är ju public service. Varför ska vi som privata medieaktörer behöva konkurrera med aktörer som har garanterade intäkter via skattepengar? Är den här podden så dålig så att public service måste göra ett alternativ till den, eller varför kan inte så att säga vi som privata aktörer få erbjuda det till folket? Någon som har någon tanke om det? Mats,
men det är väl ingen som hindrar er att göra den här podden på något sätt?
Jo, men jag tänker att det kanske ändå fler som lyssnar ifall jag slipper konkurrens från public service.
Ja, det finns väl ingen utav poddarna i eller programkategorierna i Sveriges Radio som i någon rimlig mening en konkurrent till en ledare.
Nej, det är för sig
sant. Ledarpodd, så att det är väl ni som får göra den så intressant som människor lyssnar. Mm. Och visa med mig också.
Det är helt sant. Alltså, borgerliga poddar och programledare är inte så vanliga inom public service-bolagen. Det kan vi väl helt.
Jag skulle vilja säga politiska poddar. Det är inte så vanliga.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men när det gäller podd så har väl Sveriges Radio så att säga verkligen utnyttjat de möjligheter som finns för att ta den marknaden. Och det har skett delvis på bekostnad av de möjliga andra aktörer som skulle kunna ha försökt eller som inte riktigt har gjort det kanske av det skälet.
Det finns ju, jag menar, vi vet väl alla att reklammarknaden för radio är väldigt, väldigt tunn och väl även möjligt ännu tunnare för poddar som inte är direkt spekulativa.
Fast de här är ju inte... Tanken bakom de här podden är ju inte bara att vi ska få annonsintäkter, utan också att det ska vara en del av läsarerbjudandet gentemot, för att få liksom digitala intäkter från läsare så småningom. Det finns ju en tanke bakom. Vi behöver ju inte ta ledarredaktioner, vi kan ju ta Svenska Dagbladets podd Dagens Story som en daglig nyhetspodd. Eller Politiken som kommer en gång i veckan, som konkurrerar exempelvis med, skulle jag säga, Politikbyrån i SVT eller så vidare, att det är ungefär samma ämne man avhandlar där. Där finns väl ändå en konkurrenssituation? Eller?
Ja, absolut. Jag tolkar mig inte så att jag inte säger att det inte finns en konkurrenssituation. Absolut. Men det är liksom själva utgångspunkten för public service. Och det är inget marknadsmisslyckande, utan det är en kategori i sig utvecklad sedan mitten av 20-talet. Oerhört väl fungerande i Sverige, i många andra länder, inte minst i Storbritannien som ju är all public service urmoder. Och så att det är klart, ska man hitta på public service utbud och försöka konkurrera med de etablerade public service företagen, ja, då är det svårt, absolut.
Fråga till dig, Johan, kan det inte vara så att ju mer the more the merrier, ju mer media som finns desto bättre, man kanske läser någonting på Sveriges Televisionssida och så blir man sugen på att läsa mer. Är det verkligen totala substitut, eller är det inte så att man kanske, de här produkterna snarare är komplement, som nationalekonomerna säger, att det ökar nyhetsintresset generellt?
Jo, alltså det är ett påstående som har återkommit i debatten, att medierna växelverkar och drar varandra. Och jag tror det kanske var sant i det tidigare medielandskapet där vi verkade isolerade kanaler. Men idag är det ju, man skulle kunna jämföra med detaljhandeln. Vi har en butik som säljer varor och så har vi en statligt finansierad butik vägg i vägg som har i princip samma utbud, men kanske inte de mest lokala morötterna och de mest lokala tomaterna. Men i allt väsentligt basutbudet är detsamma. Fast här finns inga kasser utan du går bara in och plockar vad du vill ha. Och det, jag tycker det blir ganska tydligt att du kommer tappa en hel del kunder till den affären. Och många kommer med tiden också lära sig att leva med att man får nöja sig med att det här är det utbud som finns. Jag kostar inte på mig att gå in i betalbutiken.
Mattias?
Ja, nu ska jag inte polemisera med Johan på politiska grunder, men jag tycker att marknadsliberaler har gjort ett fundamentalt fel. Samhället är inte en marknad. Samhället är större än marknaden, för att travestera. Det här med public service är en utomordentligt påtaglig framgångshistoria under mycket lång tid och som fyller ett mycket distinkt funktion med att bidra till gemensamma referensramar för människor som lever i demokratin Sverige. Men är utgångspunkten marknaden, och ska man då, jag menar, då har man redan från början underkänt tanken på en samhällelig företeelse som public service. Det kan man göra, man kan ha den värderingen. Jag tycker det är en väldigt snäv, väldigt trång syn på samhället. Samhället är som sagt avsevärt mycket större än marknaden och något mer än marknaden.
Jag tror vi ska släppa in Mats O här, för nu kommer Mats Hässan med.
Jag vill bara...
Vill du bemöta detta?
Jag tyckte det var bra att Mats sa det här, för att jag vill verkligen poängtera att varken tidningsutgivarna eller tidningsutgivarnas medlemmar är emot public service egentligen i något avseende. Tidningsutgivarna tycker, och det jag har en helt enig styrelse bakom mig, om att public service rätt hanterat är en viktig del av Sveriges mediemångfald. Och precis som båda Matsarna här har sagt, så tycker tidningsutgivarna att Sveriges Radio hanterar textfrågan på ett alldeles utmärkt sätt. Så att vi tidningsutgivarna är inte på något sätt public service-motståndare. Det är viktigt att poängtera här.
Mm. Det är okej att vara public service-motståndare, vill jag lägga till då, som marknadsliberal. Men det är inte meningen vad jag tycker. Jag tänkte bara släppa in Mats O här. Mats S argument som jag tolkar lite som att det funkar väldigt väl, alltså ett konservativt argument. Varför ska man störa en ordning som ändå har gett oss mycket konkret av värde? Vad tänker du om det?
Nej, men jag är också reformist, men bara för att ha sagt det. Men det är ordens makt över tanken här. Alltså, om du istället för marknad, mediemarknad, säger mediemångfald då. Det är liksom två sidor av samma mynt. Så är det, tycker jag, det som måste värnas. Om det nu är så, om vi lyssnar på tidningarna och andra som ändå upplever att det finns en konkurrens som är skattefinansierad, som är besvärlig, som begränsar, så måste det bli en uppgift för den här utredningen och för politikerna att dra gränsen. Och det är väl alldeles legitimt att den diskussionen får föras. Det är ju inte så att vi kan nöja oss med public service. Det låter så ibland att det så att säga skulle vara tillfylles. Det är en institution som klarar det här och så får vi vara nöjda med det. Det andra får komma liksom som en rest. Så ser inte jag på saken.
Vill du säga något om det, Mats O? Eller Mats S?
Ja, jag har ju ägnat ett år av mitt liv åt att försöka främja arbetsförutsättningarna för tidningarna, så att jag har väl inte bara med ord utan i gärning också visat att jag tycker precis detta, att det ska vara både och. Sen är det ju så att det här förhållandet mellan konkurrens, fri etableringsrätt och mångfald är ju i textboken, läroboken är det ju enkelt. I verkligheten är det inte fullt så enkelt. Vi är ju på väldigt många områden som vi är, och det är ju inte bara på medieområdet, som vi är på väg mot rätt oligopolliknande förhållanden. Och det kan man väl vara om man köper matvaror på ICA, men det är klart, får vi oligopolliknande förhållanden på mediemarknaden som konkurrensmarknaden kan leda till, då är det inte bra.
Men vi ska snart ta avrunda. Jag tänkte bara fråga vad ni tror om framtiden här. Nu är det ju som jag sa då Göran Hägglund som ska leda den här utredningen. Vad säger du, jag vill börja med dig Mats S. Göran Hägglund, är han ett blankt kort i de här sammanhangen, och vilket betydelse har utredaren i det här? Vad ser du framför dig kommer hända ut från det?
Ja, alltså jag är rätt kritisk till rätt mycket av den politiska journalistiken. Alltså sådana här direktiv, jag ska inte bli långrande, sådana här direktiv det kommer till på lite vindlande vägar. Man kompromissar och så diskuterar man kommatecken hit och dit. Men sen kommer ju själva utredningsskedet. Ordföranden har stor betydelse. Huvudsekreterare som vi överhuvudtaget aldrig känner namnet på har möjligt ännu större betydelse. Enskilda ledamöter kan ha en jättestor betydelse. Det jag har hört först av Göran Hägglund, han verkar ju inte särskilt revolutionär när det gäller public service, om jag säger så.
Ännu en reformist.
Ja, alla är vi reformister.
Jag kan säga då att Mats S. gav mig lite skarpt ögonkast när han nämnde det här med ordförande i utredningen. Så jag tar det som en uppmaning för att intervjua fler sekreterare och ordförande för statens offentliga utredningen i podden. Mats O. frågar samma fråga till dig. Vad ser du ligger i korten framöver med Göran Hägglund som utredare?
Han är en utmärkt person. Sen kanske han inte jobbar med mediefrågor, så får vi se det som har svårt att sia om detta. Men däremot tror jag att utredningen är en bra grogrund för politisk bråk och debatt. Jag menar till exempel granskningsnämndens uppgifter och så vidare, hur det ska skötas och de här ingripande åtgärderna när man kontrollerar journalistik och när man sanktionerar till och med journalistik. Så det blir en het potatis att ta hand om, och där förväntar sig ju vissa att det ska bli väldigt ingripande åtgärder från statens sida, vilket jag verkligen hoppas att det inte blir. Alltså mer ingripande från granskningsnämnden, medan andra är lite mer status quo. Men att det är en politiskt liksom het fråga som kommer att göda debatten, det är övertygad om.
Och Johan, slutligen, vill du ha några avslutande ord om vad du ser framför dig att utredningen landar?
Alltså vad det gäller Göran Hägglund, så är mitt intryck att han är en alldeles utomordentlig person. Men alltså det är bekymmersamt att det sändningstillstånd som nu ska tas fram ska räcka ända fram till 2034. Det finns ingen som kan förutse hur mediemarknaden kommer att utvecklas under den långa period. Den kommer säkert att hinna utvecklas innan sändningstillståndet ens börjar gälla. Så det blir en riktig utmaning här.
Vi får se. Det finns massor att prata om detta, och jag inser att det fanns många frågor som vi inte hann beröra. Det får vi göra en ny podd om snart, tror jag. Stort tack Mats Svegfors, Mats Olin och Johan Taubert för att ni ville komma och prata med mig idag.
Tack, tack.
Tack. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer på förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.